en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Jag heter Olivia Svensson och sitter nu instängd i en studio tillsammans med experterna och allmänna genierna Lena Melin och My Råvedder.
Vad ska man säga efter den introduktionen?
Ni ska alltid bara tacka och ta emot och instämma.
Jag blev bara helt stum, så att nu kommer jag igen.
Lena och My, idag är det ju en glädjens dag.
Jajamensan.
Berätta varför, Lena.
Det är ett år sedan covid-restriktionerna försvann.
Ett år sedan idag som vi släpptes ut i det fria. Vilken milstolpe då?
Ja, och det, på något sätt så känns det som att det har gått mer än ett år. För det känns väldigt avlägset. Eller också så vill man att det ska vara väldigt avlägset. Det kan vara en kombination av både och.
Hur firar du mig? Ska du bränna några munskydd?
Nej, jag ska inte bränna några munskydd. Nej, jag vet inte. Jag bara njuter av den friheten som finns. Eller något.
Vad ska du göra, Lena?
Nej, men jag ska faktiskt städa min kasse som jag har till jobbet. För där har jag en... Just munskydd har jag. Och de har ju blivit rätt knöliga med tiden. Så nu är det dags, nu ska de bort. Och sen så tänker jag faktiskt att jag ska få någon sån här typ räkmacka till lunch.
Ja, det ska du.
Gå till ett riktigt stökigt, trångt café.
Underbart. Jag kommer också tänka på när man satt hemma och poddade i garderoben. Och jag är så glad att vi kan sitta här i studion. För det är inte riktigt samma sak att sitta och podda i en garderob som att sitta i samma studio tillsammans. Det måste man ändå säga.
Ja, verkligen.
Socialdemokraterna har gjort sin valanalys. Den är här, som vi väntat och trängtat och längtat. Nej, det ska jag bara. Men analysen är på cirka 35 sidor och jag ska avslöja att jag har inte plöjt mig igenom hela den här telefonkatalogen. Men jag har läst avsnittet som heter Slutsatser och rekommendationer. Som ju enligt konstens alla regler tog det vara någon slags summering av innehållet. Ni har också läst valda delar.
Absolut. Alla delarna.
Ni har läst alla delarna.
Ja.
Applåd.
Och det var precis så tråkigt man kan tänka på.
Vad hade vi förväntat oss? Som vi alla vet så fick ju inte sossarna regeringsmakten trots att de blev största parti. Det är den blå sidan som styr Sverige. Men hur blev det så? Ja, låt oss köra igång med vår analys av deras analys.
Jag kan dra en liten kort sammanfattning som jag har gjort efter att ha läst. Det är det så här. Sossarna har gjort allting rätt. Och allting fel. De behöver nå alla väljargrupper och ha politik för alla. De behöver få minst 40% i valet 2026. Vi kan påminna oss om att sist de hade så mycket var 1994. Jag fyllde 14. Ingvar Carlsson var partiledare, alltså den personen som efterträdde efter, som kom efter Olof Palme. Det känns som väldigt länge sedan.
Det är det.
Och man ska då nå det här genom att nå alla väljargrupper med den här breda politiken. Good luck, säger jag.
Jag får inte riktigt ihop det, men därför är det bra att vi ska ner på detaljnivå nu. Jag vill tacka för den här eminenta sammanfattningen. Men då tycker jag också att vi ska börja med personen som lyfts fram som den enskilt största framgångsfaktorn för sossarna i valrörelsen. Och det är kanske inte så förvånande, partiordförande Magdalena Andersson. Här strösslas det med hyllningar. Är det rättvist och rimligt?
Alltså hon var en av Socialdemokraternas största tillgångar, men jag tror inte kanske att det beror på att hon är så gudomligt bra, utan att hon var bättre än Stefan Löfven och ganska mycket bättre till och med, eftersom han var urdålig. Och så att den här kontrasten gjorde att hon framstod ju som synnerligen kompetent och duglig, fast hon kanske inte är fullt lika outstanding som den här jämförelsen var till hennes fördel, så att säga.
Är du inne på samma spår, My?
Absolut. Och sen så tycker jag också att partiet man måste ju också dra svagheterna i att lägga så mycket på en stark ledare, och det har man ju inte riktigt gjort i den här valanalysen.
Nej, för där har vi ju pratat väldigt mycket om det här med Annie Lööf, att man satsar så mycket på Annie Lööf och sen kommer liksom alla andra i skymundan, vilket blir ett problem när man ska få en ny ledare efter 11 år eller 12 år. Men
det enda man säger här, det är ju att en rekommendation är att lyfta fram fler personer inom partiet, att lyfta fler profiler, att se till att fler får utrymme. Det är ju på ett sätt liksom någon slags inbyggd kritik mot att det har varit ett sånt personfokus, men lite mildare.
Fast jag tycker nog att Magdalena Andersson lyfter fram sin finansminister i ganska hög grad, precis som hennes företrädare hade lyft fram henne. Men det går de ju helt förbi i den här valanalysen, eller i alla fall i rekommendationerna, så kanske han inte höll måttet då enligt deras förmenande. Det är oklart.
Mikael Damberg pratar vi nu.
Ja,
han nämns inte, alla fall inte det här slut. Överhuvudtaget så kunde jag inte lägga märke till så många andra namn, förutom Magdalena Anderssons namn, i den här slutsatsdelen.
Nej.
Det säger kanske någonting.
Ja.
Sossarna tyckte ju då att de prioriterade rätt när de talade om välfärd och trygghet och jobb. Men en sak som de slår ner på i analysen, och nu blir det svåra ord här, är att deras valstrategis prioriteringar inte fylldes med tillräckligt politiskt innehåll och konkretion.
Vi kan väl säga att den här valanalysen är inte skriven för vanligt folk.
Det är den absolut inte. Nej, det får vi liksom bara hacka i oss.
Språket håller en väldigt komplicerad nivå.
Men då tycker jag vi bryter ner det här språkbruket. Vad är det de menar? Om man inte har tillräckligt politiskt innehåll och konkretion, det låter allvarligt för mig.
Men jag tror att de liksom syftar på sådana här uttryck som vända på varje sten. Det ska man ju naturligtvis göra i politiken när man ska omvärdera ett politiskt område. Men det räcker ju inte att säga till väljarna att nu ska vi vända på varje sten. För nu, vitsen med att vända på varje sten, det är att man sen ska göra någonting. Och då, det här handlade ju då främst om kampen mot den organiserade brottsligheten. Och då är det klart att då vill ju väljarna veta mer, vad vill ni göra? Och då räcker det inte heller att säga som dem att vi ska bekämpa brotten och brottens orsaker. Utan jag tror att man måste vara lite mer konkret än så.
För kritiken som de själva har är ju att inte bara att de inte då, som Lena säger, berättar vad man ska göra åt det. Det är också att man inte förklarar liksom problemet. Så att det finns liksom tre steg i den här i politiken, hur man ska förklara politiken. Det finns ett problem, vad är det, hur definieras det? Vad ska vi göra åt det? Och vad är nästa steg? Hur löser man problemet? Och då var det två av de här stegen som man inte lyckades liksom kommunicera till väljarna. Man lyckades inte definiera vad är samhällsproblemet heller. Det var också en av deras liksom självkritiken här.
Tycker ni att det fanns något parti som lyckades med den biten?
Det var väl inte den här valrörelsens starkaste gren, men jag tror att efterfrågan från väljarna när det gäller det här att man så att säga ger en bild av det universum man vill skapa är ganska stort. Och sen så när man har berättat om det här universumet, det är sen man ska liksom tratta ner i olika områden och vad man där tycker är mest angeläget att göra någonting åt. Men inget parti var ju särskilt bra på varken att beskriva sitt universum eller vad som där efterföljde så att säga för att skapa detta universum.
En annan sak som de tar upp, det är att man inte har lagt fram politik som människor bryr sig om och att man inte heller haft politik på bredden, alltså inte i alla områden. Det finns en liten passus som var väldigt rolig som var att man kan inte lämna över ett helt politikområde till ett samarbetsparti i en regering. Jag är ju väldigt förtjust i passiv aggressivitet. Och det här var ju en typisk sån, för att ingen nämnd och ingen glömd, men klimatpolitiken och Miljöpartiet är det man pratar om här. Och att man istället för att liksom då prata om det lite bredare, så här, vi var inte tillräckligt bra i klimatpolitiken och miljöpolitiken fast det var ett av de här prioriterade områdena som Magdalena Andersson har tagit fram. Man går liksom inte så djupt i det, utan det handlar mycket mer om att man inte lyckades matcha oppositionen då i de här frågorna som handlade om el och bränsle, de liksom mer populistiska frågorna. Och där har ju Socialdemokraterna igen, det är mycket krumbukter liksom. De har också svårt, för de vill säga så här, vi kunde inte matcha det, vi ska inte heller bli populister. Vad de säger är att vi var inte tillräckliga populister. Men vi ska ändå inte, vi är för fina för att vara populister. Mm. Och någonstans måste de ju landa i vad är populism och vad är att liksom svara till människors oro eller människors, vad människor tycker är viktigt. Och där tycker jag att de kanske inte riktigt har hittat någon slags fram, alltså hur de ska komma vidare med det där.
Nej, för det som hände, det var ju ett väldigt speciellt år den här valrörelsen befann sig i, och det uppstod ju väldigt många akuta plånboksfrågor och energifrågor, det står också i den här sammanfattningen. Och då menar S att de inte anpassade sig tillräckligt till den dagordningen. Och det du säger är ju intressant om mig, för då undrar man ju, varför går det så svårt att anpassa sig efter någonting som uppstår?
På den punkten förstår inte jag riktigt deras självkritik, förutom att de sålde in sitt budskap för dåligt. De genomförde ju faktiskt en elpriskompensation som dessutom tickade in för de som var berättigade till den under åtminstone valrörelsens början. För många även under fram till valrörelsen var slut. Det var ju den som gällde förra vintern då. Och sen hade de ju, gjorde de ett stort nummer av att de la ut att det fanns så mycket pengar i Svenska Kraftnäts kassa som skulle återföras då till elabonnenterna.
Mm.
Och så la de ut ett utredningsuppdrag på dem som skulle vara klart då 15 november. Och det kanske man kan tycka det var korkat. Det hade varit bättre för sossarna antagligen att de hade presenterat de här förslagen före valet och inte långt efter. Men de var ju tydligen inte så tillräckligt dåliga i alla fall, för att de adopterades ju sen av den sittande regeringen.
My, du reagerade också när vi pratade lite grann inför det här programmet, så hade du lite tankar kring hur de pratade om kärnkraften.
Ja, men jag tycker att det finns en väldigt rolig mening i den roligaste meningen. Ingen behöver läsa den nu, för att jag kan säga den roligaste meningen. Det var att S förtydligade även sin syn på ny kärnkraft. Ändå lyckades Socialdemokraterna inte vara tillräckligt offensiva. För att det har de inte alls gjort. Alltså Magdalena Andersson får den här frågan hela tiden och aldrig svarar hon rakt på: vill sossarna bygga mer kärnkraft, ja eller nej?
Nej.
Finns inget svar.
Nej.
De säger bara så här: det är inte förbjudet att bygga kärnkraft, men det är inte det som frågan är. Så att jag tycker, jag undrar verkligen vad det är för nyans som har förtydligats i den här frågan. Och om man säger självkritiskt och säger så här, de andra vann jättemycket på att de hade en så tydlig fråga i kärnkraften. Men vi förtydligade oss också. Men ni gjorde ju inte det. Det är ju det som är själva problemet i just den här frågan. Och sen så är det väl också så här att det hade ju inte behövt vara den viktigaste frågan i valet.
Nej.
Alltså det finns ju många andra frågor som man skulle kunna diskutera i så fall som hade kunnat vara viktiga för Socialdemokraterna.
Fast det här beror ju på att hon inte svarar, har ju en väldigt enkel förklaring. Det är ju att de är splittrade och hon vill inte svara.
Men är det inte det de borde ha skrivit i analysen i så fall? Vi var för splittrade i kärnkraftsfrågan.
Ja, vi har inte satt ner foten i stället för att skriva.
Nej, men det hon gjorde var ju att hänvisa till den gällande energiöverenskommelsen, om man anser att den är gällande eller ej. Där det är möjligt att för företagen att bygga ny kärnkraft under förutsättning att man följer då lagar och regler såklart och gör det på några utpekade platser. Men sen så sa hon ju en annan sak faktiskt i valrörelsen som hon inte hade sagt förut, och det var att kärnkraften är en viktig del av vår energimix.
Energimix låter som en sån här godispåse som man köper hem på fredagar för att bli på gott humör. Det är inte det som anses.
Ja, men jag tycker att energimix är en godispåse eftersom man gillar varmt inne.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En del i analysen handlar om vilka väljargrupper man inte lyckades nå fram till. Och jag har även läst SSUs, alltså ungdomsförbundet SSUs valanalys, som går hårt åt sossarnas stöd bland unga. Stödet har imploderat, säger SSU. Det är skrämmande lågt stöd för S i de unga väljargrupperna. Vad säger liksom storpartiet i den här frågan?
Ja, men alltså det som behövs för att man ska komma till makten i ett sånt här parlamentariskt läge när det är så otroligt jämnt mellan blocken, det är ju en väljarström över blockgränsen. Och det finns ju typ knappt någon potential för det i det här politiska landskapet. Då är det att man ska kunna få väljare från Liberalerna, och det är ju inte världens största väljarbas.
Det är det inte.
Så att alla väljare blir ju, och det säger ju de i den här valanalysen också, alla väljare är viktiga. Men det är ju bra att de skriver ut. Och alltså, så nu har ju partiet så här, vilka väljare ska vi nå? Alla väljare är viktiga. Man vet om att väljare som har en gång röstat på ett parti är lättare att få tillbaka. Men nu är det så att de råkar ha röstat på SD istället, som har de mest lojala väljarna. Det finns kanske inte jättestor potential där heller. Och i den här valanalysen så kommer man fram till så här, man måste nå fram till de unga väljarna. Men man måste också nå fram till de här männen som har röstat på SD. Men man måste också nå fram till den här gruppen av med utländsk härkomst, alltså de som är födda i utlandet eller har båda föräldrarna födda i utlandet. De som lever i utanförskapsområden, de som har en annan bakgrund som också till stor del röstar på Socialdemokraterna. Och hur ska de här,
ja, hur ska
det här
de
gå
det?
Ihop? Mm. Unga, utländsk bakgrund och de här männen som har röstat på Sverigedemokraterna just för att man är väldigt kritisk till migrationspolitiken. Och jag vet inte hur de ska göra. Så det här ska ju bli jätteintressant att se vilken slags politik man ska utveckla under de här 4 åren för att nå den här bredden. För när man har tappat i alla dessa väljargrupperna, det är ju liksom ett oöverstigligt berg att ta sig upp för. Det är väl ett sak om man har så här ett berg, det är unga. Mm. Då satsar man på det.
Men här har är det en bergskedja.
Har man liksom den här bergskedjan, precis.
Ett Mount Everest.
Hur ska man göra då? Ja. Det är liksom ett bergsmassiv.
Och jag undrar lite grann, Lena, vad har du för lösning till sossarna?
Jag förstår inte egentligen varför de överhuvudtaget, det är klart de ska ta upp det här i sin valanalys, men det här har ju pågått i även du länge, årtionden. Det var ju just det här problemet att deras väljare kryper uppåt i åldrarna, som Mona Sahlin när hon var partiledare försökte åtgärda genom att slå sig ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De gick ju till val tillsammans, det var en katastrof, men det var det hon ville åstadkomma i alla fall med detta samarbete. Det var att addera lite vad hon tänkte ungdomlig touch genom Miljöpartiet.
Just det.
Det misslyckas komplett och allting annat har misslyckats komplett som dess. Och det beror på att de uppfattas som allt för systembevarande. Ingenting ska vara. Vi gör som vi gör, har alltid gjort. Och vi vet bäst. Och du kan lika gärna gå och lära dig det, för att till slut kommer du att inse det.
Jag får bilden av en padda som är lite trött och lite bekväm. Och sitter kvar i dyn och väntar på att det ska hända någonting och maten ska komma.
Det tycker jag var en bra bild, för att det är ju det här som, alltså att de uppfattas som så ospännande, det är ju det som gör att unga väljare absolut, utom ett mindre fåtal då, värjer sig från att rösta på dem.
Jag har ju en lösning, och det är ju att man lyfter fram, ja, jag har en lösning.
Ja, bra.
Lyft fram yngre medarbetare, kanske också som, alltså, förlåt nu en vit medelålders kvinna, men är inte de flesta sossar som syns vita medelålders män och kvinnor?
Nej, men för det är klart att det är ju så.
Ja.
Så är det ju alla partier.
Och det var ju det här, om jag får hårdra SSUs valanalys lite, som har gett dem panik. Mm. De har varit ute och kampanjat och träffat människor och insett att folk bara tycker att de är så tråkiga. Och liksom trista och dammiga. Det är liksom, i SSUs valanalys så var det just det. Vi anses vara ett för trist parti. Det finns liksom ingen pull-effekt alls på unga i det här partiet. Och Ja, vad ska man göra åt det?
Och jag tror också att det är därför Magdalena Andersson framstår som så duglig och bra. För i den miljön passar hon, den här lite tråkiga.
Absolut.
Ja, nu är det kris, nu tar vi tur med saker och jag kommer att se till att det blir gjort.
Absolut. Ja, men framåt så måste man kanske också jobba med identifikation. Hur ska unga människor kunna identifiera sig med sossar om de bara ser vita medelålders män och kvinnor? Alltså det finns ju någonting där.
Nej, men det är just det är ju ett problem som Socialdemokraterna delar med alla andra riksdagspartier. Mm.
Nu vill jag prata om något viktigt, för jag la märke till att det i den här slutsatsdelen inte står någonting om oförmågan att bilda ett lag som alternativ till den blåa samlade sidan. Och den analysen hade jag verkligen velat läsa. Varför lyckades man inte skapa ett tydligt gäng för att möta Ulf Kristerssons tydliga gäng?
Men då måste jag tyvärr inleda med en liten invändning. Ulf Kristerssons gäng var inte så tydligt. Det var ett väldigt litet gäng. Det var han och Ebba Busch. Det var M och KD. De gick till val för att bilda regering tillsammans. Sen var det oerhört oklart långt efter valdagen om Liberalerna skulle ingå i den regeringen. Och det var också oklart om Sverigedemokraterna skulle lyckas tvinga sig in i den här. Men däremot var de ju tydligare därför att de hade några gemensamma ståndpunkter.
Ja, och sprickan mellan Centern och Vänstern, den framstod ju som avgrundsdjup. Man tänkte kanske ändå att Sverigedemokraterna och Liberalerna på något sätt skulle kunna enas om vissa saker, men det kändes som oöverstigligt att få ihop Centern och Vänstern under Socialdemokraternas flagg. Så var bilden i alla fall för mig.
Det finns ju en punkt här som återkommer i andra delar av den här valanalysen. Och det är att man som parti inte vinner någonting på att bara kritisera den andra sidan, utan att man istället ska prata om det man själva gör. Och just i regeringsfrågan så är det ju lite svårt att inte bara kritisera den andra sidan eftersom man själv hade sådana problem. Så det som man pratade om då i de här regeringsalternativen, det var ju att den ena sidan pratade om det här kan vi göra tillsammans, men den andra sidan då, den rödgröna sidan, pratade bara om de här sakerna kan vi inte göra tillsammans. Det var ju den kritiken som fanns för hela januariavtalet också, att man liksom jobbade mer emot någonting än för någonting. Och det är ju det som den dåvarande oppositionen tog fasta på. Att liksom ge alternativet till någonting som jobbar mot någonting och inte, alltså vet, emot, inte mot.
Nej, precis.
Så att jag tror att det är för svårt för dem att göra den här analysen. Egentligen finns det ingen analys att göra. Det är ganska tydligt vad det var som hände. Men vad man hade velat veta var ju hur ser man på den här saken framåt? Hur liksom ska ett parti se till att man är en samlande kraft? Liksom när vi ändå nu är tillbaka i något väldigt så här, de hårda blockpolitiken som det har blivit. Men jag tror att de har så lite att säga.
Men det, alltså de hänvisar ju ofta gärna till hur det är på kommunal nivå. Där går alla oftast till val för egen maskin och sen efteråt så gör de upp om någonting. Och så bildar de en majoritet och den majoriteten består oftast av väldigt många partier för annars får de inte ihop någon majoritet. Men det här har inte riktigt avspeglat sig på riksplanet förutom under allianstiden och det här valet 2010 då när Mona Sahlin kopierade dock inte så framgångsrikt alliansreceptet. Men jag tror att du är inne på någonting som väljarna frågar efter. De vill ju veta hur blir det. De vill inte veta att nu vill A att det blir så här och B vill att det blir så och C vill att det blir så här. Då undrar jag, eller väljaren då, hur ska det bli när de, om det är just de tre som ska bilda regering ihop eller bilda ett regeringsunderlag tillsammans.
Ja, för man förstår ju att någon måste samsas om något för att det ska bli en regering. Och så dumma är man ju inte.
Nej, så den här efterfrågan från väljarna som inte finns på kommunal nivå, den finns på nationell nivå.
Vi får väl se hur det blir. Centerpartiet har ju nu sagt om med sin nya partiledare att man har typ 3 år på sig, man kan vara i liksom enskild opposition och sen behöver man sätta ner foten på något sätt inför nästa val. Och då behöver man ju bestämma om man ska börja syssla med det där som högersidan gjorde. Att man ska börja med gemensamma debattartiklar. Att göra liksom gemensamma utspel. Att börja synas tillsammans i sociala medier. Alltså för det var ju så det började. Ebba Busch började synas med Jimmy Åkesson. Det var ett ramaskri, men de fikade ju bara. Eller att bara lunch. Och så tänds de där gränserna. Och de här kanterna slipas ner gradvis. Och om Centerpartiet bestämmer sig för att man ändå skulle kunna acceptera samarbete på något sätt med Vänsterpartiet, så är det väl det vi kommer att se. En fika med Nushi och Harrem. Nej, snälla.
Ingen
får någonsin vara någonstans tillsammans utan kläder på bilder och sociala medier.
Det gick för långt.
Men jag skulle säga att Ulf Kristersson var ju väldigt bra på att sälja in den här idén om mitt lag.
Det var han verkligen.
Ja, och det, i själva verket var det inte så mycket. Det var ju, och det är ju det som de får äta upp nu med det här elstödet där han lovar mer än de andra hängde med på.
Jag vill att ni ska svara med ett ja eller ett nej. Det står i den här analysen att Socialdemokraterna bör ha som mål att nå minst 40% i väljarstöd. Det är fullt möjligt att nå betydligt högre än vi gör idag. Lena?
Ja, det jag uppfattar att det finns två led där. Det ena är att de ska nå över 40% och svara nej. De har potential för att få fler än 30,3%, ja.
Vi?
Ja, men jag håller med om det. Men det är ju jättegulligt att de säger att men vi skulle kunna nå upp till 40%.
Åh, drömmen.
Då känner man direkt så här, det var inga ungdomar som satt och tog fram den här valanalysen. Det var någon som satt och kände nostalgin.
Ja. Nostalgin lever i oss alla.
Ja.
Det har varit en ganska tuff start för Tidöpartierna, det får man väl ändå säga. Svekdebatt om vallöften som inte infriats, kaoset med Sveriges NATO-ansökan, ekonomin är dessutom i brist på bättre ord, kass. Så, det jag hade förväntat mig skulle hända under de här omständigheterna är en massa tjafs och stå hej från oppositionen. Men istället ekar det ganska tyst. Det är så tyst. Det känns som att kritiken, den är inte alls högljudd. Det sägs inte mycket alls. Och jag vill gärna veta varför.
Jag tror de håller på att membrera om hemma och kanske sätter upp en ny tapet och sådär. Alltså de inser ju att det är inte så mycket att göra nu. Det är förspilld tid så att säga.
Varför är det förspilld tid?
Därför att det är för långt till valet. Det de skulle behöva göra, som ju inte Socialdemokraterna har gjort i alla fall, det är ju att samla sig och börja fundera på vad på riktigt, som vi numera säger i politiken, på riktigt ta reda på vad gjorde vi för fel och utarbeta alltså hur ser Socialdemokraterna Sverige ut? Folk vet inte det. Det måste de kunna svara på, men det tar ju lite tid. Så att när de har tapetserat klart så är det dags att sätta tänderna i det.
Men vad tjänar man på att vara osynlig och tyst istället för att tjafsa och bråka och påpeka fel och misstag?
Ja, men när det går så här pass dåligt ändå som det har gått för den här nya regeringen, då kan man ju bara liksom vänta ut kritiken. Det behöver inte ens komma från liksom oppositionspartierna. Alla vet ändå vad det är. De har ju ändå försökt det här. De pratar ändå en del om de här löftessveken. Det är deras talespunkter ifall de behöver vara i någon slags debatt eller sådär. Men jag kan förstå det här med utvecklingsfaserna. Centerpartiet är också en utvecklingsfas. Vänsterpartiet förstår knappt vad som hände. De försöker fortfarande återhämta sig. Men det är ju en lite konstig strategi att göra sig mindre relevant även om det är lång tid kvar till valet. Det finns ju ändå en möjlighet att vara, eller framförallt tycker jag så här, för Miljöpartiet finns ju en möjlighet att fortfarande vara i liksom kampanjmode.
Oh ja.
För att de har ju fortfarande en fråga som de brinner för, där det finns en tydlig konflikt liksom i klimatfrågan, där det nu går åt ett annat håll än de egentligen vill. De har potential att få med sig liksom unga, de har potential att få med sig människor som brinner för den här frågan, medan det är så tyst hos de andra partierna.
Så varför kampanjar de inte då?
Nej, varför gör de inte det? Jag undrar också om det är så här att det finns, man blir ju lite utbränd av valrörelse. Och folk orkar liksom.
Ja, men det är det jag säger, de möblerar om och sätter upp tapeter. Och Miljöpartiet måste ta en paus. Det är ingen som vill läsa om dem, det kan jag tala om.
Ja, det låter ju lite deppigt för Miljöpartiets skull. Men kan det också vara att man är rädd för att tappa väljare om man bråkar? För om vi kollar på senaste väljarbarometern då, som har mätt februari månad, så går ju Socialdemokraterna upp, de ökar till 34%. De når alltså den högsta nivån som Demoskop har uppmätt sedan februari 2014. Vågar de inte säga någonting? Är de rädda för att förstöra någonting?
Ja, delvis är det säkert det, för att de surfar ju så att säga på, de, eftersom de gör väldigt lite av egen maskin, så surfar de ju på andras misstag, och det är klart att det kan man ju göra ett tag. Och precis som Magdalena Andersson då understryker det här stup i kvarten, så fort hon får tillfälle så tar hon ju upp att det här med elprisstödet och så vidare. Men det, i längden, det är ju någonting som inte hjälper eller räcker i ett val.
Kan det vara smart ur ett, om man tänker på sina väljare, tänker de så här då att det kanske är skönt när man inte bråkar? Vi har ju pratat himla mycket i den här podden om att det har varit tjafsig stämning, att det har varit sandlådenivå ibland på konflikterna. Vill de inte göra väljarna besvikna?
Nej, men det blir ju inte samma bråkiga stämning och sandlådenivå nu, eftersom det inte finns liksom den här parlamentariska otydligheten som gör att varje tjafs kan leda till liksom en regeringskris. Utan nu handlar det ju mer om att förtydliga att vad det politiska alternativet är. Och så, precis som vi har sagt nu, i liksom hela programmet så finns det inget tydligt politiskt alternativ för att de är i den här utvecklingsfasen. Alltså balansgången här är ju egentligen att inte hålla på med det här för länge, utan att vid någon punkt börja liksom ta upp farten igen och ha någonting att presentera. Jag tror att Centerpartiet i mycket större utsträckning är liksom redo för att ta tag i det här. Det kanske beror på också att man bytt partiledare. Men att man vill ha en politikutveckling som ganska snabbt tar fram ny politik för att man ska kunna använda den sen liksom som ett verktyg för att vara i opposition. Sossarna verkar lite sömniga, eller verkar mycket mer sömniga i den där frågan. Vänsterpartiet vet jag inte ens vad de sysslar med. Och Miljöpartiet, som sagt, det finns ju, som Lena sa, det finns lite bristande engagemang kring dem.
Men kan det ha med ekonomi att göra då? Lena, du pratade om det här om dagen, att det finns ju inte heller kanske liksom ekonomiska incitament för att starta upp en kampanj när man precis har varit igenom en lång och tuff valrörelse.
Nej, det gör det ju inte, framförallt inte för de mindre partierna som ju verkligen bullar upp och tömmer kassan under valår för att använda de pengar de har helt enkelt när efterfrågan av dem är som störst ute på gator och torg. Men ja, att liksom sätta igång ett idéarbete eller ett politiskt utvecklingsarbete, det kostar inte så mycket. De personerna har de ju redan.
Hade den blåa sidan agerat likadant om det var den röda sidan som var i regeringsställning och hade samma typ av problem som den blåa har nu?
Nej, men de hade ju haft, om det hade varit liksom, om vi hade varit på den här punkten utifrån den verkligheten som var tidigare, men att det inte blivit regeringsskifte, då hade de ju haft ett försprång. För de har ju redan påbörjat sin väg i att utveckla liksom gemensam politik. De har redan suttit i opposition i 8 år. Så att där fanns det ju redan den här typen av arbete, och man hade ju redan börjat samla sig inför den här valrörelsen då med gemensamma förslag. Förslag som då ska liksom appellera till olika väljare och sådär. Och man var ju redan uppvärmd på ett annat sätt. Det är ju lite chockartat för partier att förlora regeringsmakten.
Såklart.
Det tar ju ett tag att återhämta sig. Och Socialdemokraterna tror att det tar extra lång tid att återhämta sig, eftersom det ligger så mycket i deras identitet att vara, att liksom att styra. Så att, och för Magdalena Andersson också, eftersom hennes korta partiledartid har bara varit som statsminister. Det ligger mycket i hennes partiledaridentitet att liksom vara den här
landsmoden.
Ja, exakt. Mm. Det var ett bra ord. Men jag tänkte säga mutti, men det betyder ju typ samma sak.
Det får man aldrig säga, tycker jag. Det stryker vi. Beep. Men om vi ska knyta ihop säcken med det vi pratade om tidigare i programmet. att sossarna kanske har lite svårt att få fram sin egen politik och fylla sina strategier med politiskt innehåll, då är min fråga följande. Är det inte bra för dem på ett sätt att då inte vara i regeringsställning nu under de här 4 åren, om det nu blir 4 år totalt för dem som de inte regerar? Kanske blir 8, vi vet inte. Kanske blir mer, ingen vet. Men om de nu behöver hitta en identitet, om de behöver bli mindre dammiga, om de behöver bli mer relevanta, är det inte precis just de här åren man behöver i så fall, där man i lugn och ro kan sitta och mejsla fram en egen politik och ny kraft?
Jo, alltså de borde ju använda den här tiden till det. För att jag tror att det är inte bara väljarna som undrar vad är socialdemokratin. Jag tror faktiskt att ibland så undrar de det själva. Mm. Därför att de har, i och med de här 8 åren som de ledde regeringen, eller på slutet då satt ensamma i regering, det var ett evigt kompromissande och bortröstande och hålla påande. Så att det var ju liksom akutåtgärder, nödåtgärder, trockla ihop i nattliga överenskommelser för att behålla makten. Det finns ju ingenting som dränerar ett parti så himla mycket på sin inre kraft som det. Och den inre kraften hämtar man ju från sina idéer. Så jag tror absolut att de borde använda den här tiden till att liksom hitta sig själva igen.
Men fatta ångesten. Tänk om du skulle översätta det här på en person. Tänk att du liksom kommer ur, det kan ju vara vilken slags relation som helst, en vänskapsrelation, ett jobb, en kärleksrelation, och bara är så här, alla är missnöjda med din personlighet. Du har liksom blivit helt utsugen, det finns ingenting kvar av dig. Vem är du? Vad ska du ha för berättelse? Hur ska du bli pigg? Hur ska du bli relevant? Alltså förstå den känslan och tänk så här, nu sätter du dig ner ett par år och reder ut exakt, vem är du? Vem är Olivia? Vad är mitt innehåll?
Samtidigt, de har ju bra siffror och de blev största parti.
Deras föräldrar tycker fortfarande om dem.
Deras föräldrar tycker fortfarande
och sen, sviktande självförtroende är sällan något som har drabbat det partiet.
Jag ser fram emot en 35-siders analys av vår analys av den 35-sidor långa analysen. Om någon vill göra det, skicka den till oss på podcast@aftonbladet.se. Tack Lena Melin och My Råväder för att ni guidade våra lyssnare i denna politiska djungel ännu en gång.
Tack själv. Tack.
Jag heter Olivia Svensson och nästa vecka är vi tillbaka för en runda till. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.